Det här är en podd från Svenska Yle.
Så gott som dagligen nu så nås vi av nyheter om dödsskjutningar i Sverige och en våldsspiral som inte har någon ände, känns det som. Vi ska prata om det här i det här avsnittet av Nyhetspodden med Diamant Salihu som är journalist på Sveriges Television. Hej och välkommen till Nyhetspodden.
Hej och tack så mycket.
Du har följt med den här utvecklingen länge och du har skrivit en bok om det här som kom ut i år. Och bokens titel är Tills alla dör. Hur kom du på den här titeln?
Det var faktiskt inte jag som kom på det från ingenstans, utan det här kommer från ett förhör med en rappare som är inblandad i den här gängmiljön i nordvästra Stockholm, som under ett polisförhör fick frågan från en polis hur länge den här konflikten ska pågå, och då svarade den här rapparen tills alla dör. Så det är därifrån titeln kommer.
Mm. Det känns ju ganska som en ganska hopplös titel på en bok, eller hur?
Ja, den kanske låter hopplös, och den är väl till stor del hopplös. För det är väl den verklighet som är idag, i alla fall i området där den här konflikten pågår. Det finns en uppgivenhet, en hopplöshet, tyvärr. Mm. På grund av att vi har gängskjutningar som fortsätter, och senast natten till igår sköts ytterligare en ung person ihjäl som har koppling till den här miljön. För 2 veckor sedan var jag på plats i samma område där det var ett dubbelmord, 2 unga killar ihjälskjutna. Och de som bor där undrar hur länge det här ska pågå egentligen. Ska man vänta på att alla ska dö innan polisen lyckas klara upp de här morden, innan det här tar slut?
Mm. Varför skrev du den här boken?
Jag skrev den för att jag dels ville försöka förstå den här extremt våldsamma konflikten som utspelar sig bara några stationer bort från centrala delen av Stockholm, alltså där riksdagshuset ligger. Men för många människor känns det som att det är nästan som ett annat land som det här pågår. I alla fall så är det lätt att scrolla vidare när man ser en nyhet om ännu en person, ung anonym person, ihjälskjuten i Rinkeby, Tensta eller Husby. Och det är bara några stationer bort, och jag ville förstå själv vad det här handlar om, men också inte bara liksom förstå själva konflikten och kronologin i den. Det är alltså 10-tal mord bara i den här konflikten på några år. Utan mer också sätta det i ett större sammanhang, för det, liksom, det berättar en större bild om Sverige idag, om segregation, om ett utanförskap som en ung generation som i många fall är född här i Sverige upplever. Och där då de här fåtalet kan lyckas liksom ta kontrollen på något vis över sitt lokalområde och förstöra för alla andra som är laglydiga, som kämpar på med sina liv.
Mm. Din bok handlar ju då om 2 rivaliserande gäng i Rinkeby, som du skriver här då, i nordvästra Stockholm. Och det är ju en sån här hämndspiral som pågår här då, där man dödar varandra, ja, i hämndsyfte helt enkelt. Vilka är de här gängmedlemmarna?
Men från början så var liksom kärnan i den här konflikten framförallt unga killar som har koppling till det svensk-somaliska communityt i det här området. De var bästa vänner, deras föräldrar känner varandra. Många går till samma moské och ber. Många har flyttat just till det här området för att många landsmän från Somalia bor där. Deras föräldrar flyttade dit. Men då har vi en ung generation där många av dem är födda i Sverige som inte alls kan relatera till sina föräldrar, inte heller till det svenska samhället, som har till och med vänt sig med fysiskt våld mot sina egna familjemedlemmar i flera fall. Och kommit in i kriminalitet väldigt tidigt, och det här har eskalerat och insatser som har satts in från samhället har inte hjälpt. Och på grund av ett rån som utfördes i sommaren 2015 så fick då ena delen av den här grupperingen, en yngre grupp, inte delta i det. Och då vart man kränkta, och det här resulterade till den första skjutningen som resulterade i en hemskjutning 29 timmar senare. Och så har det fortsatt sådär fram och tillbaka. Och personer som är i den här världen, i den här konflikten, använder själva ordet krig för att beskriva vad det handlar om. Och jag tycker det säger en del liksom om det här, för att deras föräldrar har flytt från krig. De själva tror liksom och upplever att de befinner sig i ett krig i Sverige. Mm.
Du nämnde det här med att det då i mångt och mycket är då killar mest som har vuxit upp. De är födda i Sverige, men deras föräldrar har kommit från Somalia. Och det du beskriver ju i den här boken väldigt så här tydligt är just precis det här, hur i vilket ingenmansland på något vis de här killarna befinner sig, eftersom de inte identifierar sig med Somalia och inte heller med Sverige.
Ja, men precis. Jag får det beskrivet om att de här killarna är nästan identitetslösa eller har en identitetskris. Och det här skapar någon form av utanförskap då, där man inte relaterar till sin egen tradition från hemlandet och sina föräldrars kultur. Man känner sig inte ens hemma. Man kanske åker och hälsar på sina släktingar, för där i deras ögon så är man kanske svensk. Och i det här samhället som man befinner sig i så ses man inte som en svensk på grund av sin hudfärg, på grund av stigmatisering och annat. Så det vill säga, man ska komma ihåg att de flesta kämpar ju på och klarar. De har ju flera syskon, de här killarna, som klarar sig väldigt väl i samhället. Men de här har av olika skäl, och ibland på grund av, så har de också diagnoser som kan vara en faktor som påverkar, så har de hamnat i det här utanförskapet. Och jag vill bara tillägga att inledningsvis så var det framförallt unga killar med ur det svensk-somaliska communityt, men allt eftersom så har ju det rekryterats in unga killar i lokalområdet, och det är ju mer mångkulturellt, om man kan uttrycka sig så. Så att det här liksom många som ser upp till de här killarna på grund av våldet, bisarrt nog, som söker sig till de här och vill ta en position i hierarkin, och det är mer mixat etniskt kan man säga idag.
Ja, och det som ger en så här viss status åt de här gängen är ju då att det är kända rappare i Sverige som hör till en av de här grupperingarna.
Ja, men just i det här området så har det blivit så pass splittrat de senaste 5-6 åren på grund av att konflikten har eskalerat, det dödliga våldet har bara fortsatt, det har blivit mycket en konflikt om heder och ära. Om vilka som ska kontrollera området. Man hämnas på varandra. Det handlar knappt om pengar längre, utan man är kränkt av helt andra skäl. Och i den här konfliktmiljön, i de här bostadsområdena som är i krig inom varandra men också mot varandra, där finns det jättekända rappare som har fått viktiga positioner. De blir som nästan affischnamn för sitt område och posera i musikvideor med killar som har stark anknytning till de olika grupperingar som är i konflikt med varandra. De sjunger på ett sätt som publiken, framförallt i lokalområdet, som förstår symboliken, metaforerna, tolkar det som ställningstaganden. Och man märker också i polisutredningar hur polis och åklagare allt mer tittar på låttexter, på musikvideor för att försöka sätta ihop ett pussel om händelseförlopp och motiv och så vidare för att kunna använda i sina utredningar.
Mm. Du var lite inne på det här då, att det är ju liksom, finns parallella världar då, till exempel i Stockholm. Hur har det blivit så här?
Det finns verkligen stark parallella strukturer på olika sätt, och i just det område jag skildrar i boken Tills alla dör, till exempel den beskrivning jag har fått från tjänstemän, alltså som poliser, socialarbetare, eldsjälar, boende i området. De beskriver hur under flera decennier då, hur så att säga samhället, staten, viktiga servicefunktioner som stadsdelsförvaltning, polishus, postkontor, försäkringskassa, arbetsförmedling, bankkontor som har dragit sig undan från området på grund av olika skäl. Och det i sin tur har gjort att personer som kanske många kommer från länder som är i ruiner, där man inte haft en fungerande stat, där man har låg tillit till samhällsfunktioner, där många människor inte har några av de här naturliga kontakterna i sin vardag. Man blir mer isolerade, och så fort det blir en kris så vänder man sig kanske till en religiös ledare eller till landsmän för att få hjälp med ekonomi eller med kriser, med äktenskapsskillnad och så vidare. Och i det här vakuumet som har uppstått under lång tid så har då en ung generation som har dragits in i den kriminella miljön kunnat få ett starkare fäste, kunnat liksom hålla polis och räddningstjänst borta genom att kasta stenar på dem, elda upp bilar och så vidare. Och det här har då lett till att det parallella systemet som vi pratar om, där till och med företagare har kunnat bli hotade, där föräldrar till offer inte har vågat och inte ens vågar än idag prata om sin egen sorg av att ha förlorat en son för att de är rädda för repressalier. Och det här är liksom ett långt, långt, långt arbete för att återvinna tilliten, men också genom att till exempel visa att man också kan lagföra de som begår de här kriminella handlingarna. Än idag är det väldigt många av de här morden som är ouppklarade, vilket förstärker då tystnadskulturen och den parallella rättsskipningen.
Mm. Ja, det talas ju oerhört mycket nu i Sverige om just precis som du säger då, nu alltså den här juridiska biten av det, skärpa straffen, då se till så att vittnen verkligen vågar tala och så. Hur ser du på de här åtgärderna? Är det liksom på rätt väg då enligt dig?
Enligt de som är sakkunniga som jobbar ute i fält som är poliser, de som är kriminella själva till och med och anhöriga. Alltså många som man pratar med som bor i de här områdena vill ha mer poliser, vill ha mer kameror. De vill ju ha hårdare straff för att de ser att de här kriminella fortsätter att begå de här morden och skjuter hejvilt i bostadsområden. De mördar sina rivaler i trappuppgångar, inne på restauranger och så vidare. Om det fungerar, det återstår ju att se. Men vi kan ju bara se, sen några år så har vi en hårdare vapenlagstiftning. En konsekvens av det att vi har fler som blir häktade. Men trots det så har de som blir ihjälskjutna i de här kriminella miljöerna kunnat gå upp. Alltså förra året har vi ett tragiskt rekord på 47 ihjälskjutna i Sverige. Trots att vi har hårdare lagstiftning till exempel. Mm. Så det återstår att se, men det är flera poliser som man pratar med vill både ha hårdare lagstiftning men också mer förebyggande insatser väldigt tidigt, till och med så här förskoleåldern, där man tycker sig kunna se vilka som är på väg åt fel håll.
Ett stort problem här är väl då den här rekryteringen, just det, för att om när en kriminell, gängkriminell blir dömd och hamnar i fängelse, så är det sen väldigt lätt att rekrytera nya. Och just precis som du sa, det är liksom en status och det är liksom, ja, någonting som man rent av strävar efter att vara med här. Vad finns, ja, du talar om att liksom ingripa på förskolenivå, men hur ska man komma åt den här rekryteringscirkeln här?
Ja, men ett steg som många efterfrågade är ju att man kan lagföra de äldre kriminella som är ledargestalter, som begår brott eller som beställer brott, och får de andra som är yngre att ta på sig till exempel att de är skyldiga till vapenbrott, som bara för att skydda de äldre. De utför brott åt de äldre, eftersom de som är under 18 i Sverige i normalfallet inte kan dömas till längre än 4 års sluten ungdomsvård. Och för yngre, så en del ser ju det som en chans att om man begår ett allvarligt brott, till och med mörda någon, så kan man få en högre status i den här kontexten. Alltså det är en radikaliserad miljö som liknar andra radikaliserade miljöer, där man finner sig en roll, men man får någon form av identitet i ett sammanhang.
Det finns ju exempel ändå på där man då har kommit någon vart, eller där man har nått någon slags goda resultat, och ofta pekar man ju på Malmö då, och åtgärder som har tagits där då med olika projekt på olika nivåer. Vad är det som man har lyckats med där?
Men jag har själv varit och gjort reportage från Malmö ganska nyligen faktiskt, och där har man ju haft flera åtgärder på samma gång. Man har avhopparverksamhet där man har ett projekt som kallas för Sluta skjut. Visserligen är omdiskuterat om det verkligen har haft en positiv effekt eller inte. Många menar det. Nu ska det prövas i häven här i Stockholm. Man har samtidigt haft samarbete med bostadsbolagen i de utsatta områdena där man har rensat bort och gjort sig av med oseriösa hyresvärdar som har struntat i att städa upp, att ordna lås i trappuppgångarna. Så tillsammans med socialtjänst, polis, bostadsbolag, med föräldrar och andra delar av civilsamhället så har man vänt, tycks man ha gjort i alla fall, vänt på den här mörka utvecklingen och fått ner skjutningarna rejält.
Om vi slutar lite där vi börjar, så när jag hade läst färdigt din bok så, som jag sa, så hade jag nog en ganska så här stor känsla av hopplöshet. Men ser du hopp någonstans då?
Ja, men jag gör det. Trots att det är en väldigt mörk utveckling så ser jag hopp. Och hoppet finns framförallt i mammor, i systrar och andra som kämpar på. Häromdagen var jag och träffade mammor som organiserade sig, som vill få stopp på det här våldet, som vill samarbeta med polisen. Jag vet att mammor, och även pappor för den delen, tipsar polisen, till och med sina barn. Men för att det ska bli en långsiktig lösning så krävs det ju mer än bara föräldrars och kanske enstaka föräldrars engagemang, utan det kräver ju att alla tillsammans ser det här som ett stort samhällsproblem och att man agerar på olika nivåer och på sikt. För det finns ingen här som tror att det här är en quick fix, utan de flesta inser liksom att det är något som man måste agera på under kanske decennier framåt. Mm.
Tack, Diamant Salihu, för att du var med i Nyhetspodden.
Tack för att jag fick vara med.
Och jag heter Karin Götelid, och om du vill nå oss som jobbar med Nyhetspodden så kan du mejla oss på adressen nyhetspodden@yle.fi.